Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen. Helt gratis på plattformen Podplay. Lana, en sjuksköterska i sena 40-årsåldern, levde ett till synes normalt liv tills hon träffade Steve Clayton, en mångmiljonär från Florida. De föll snabbt för varandra, gifte sig och bosatte sig i en imponerande herrgård i South Carolina. Men deras förhållande fick allt annat än ett lyckligt slut. Snart skulle en av de mest chockerande och ofattbara berättelserna avslöjas. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är den 21 juli år 2018 i det välbärgade området Lake Wylie i South Carolina. Ett naturskönt samhälle känt för sina vackra vyer och närhet till vattnet. Det är en typisk sommardag, men plötsligt bryts stillheten av ett förtvivlat skrik. Runt klockan 13.00 springer en kvinna i 50-årsåldern med panik i blicken ut från det stora herrgårdshuset. Hon heter Lana Clayton. I ren desperation stoppar hon en förbipasserande motorcyklist. Hon ber honom att ringa 911 och berättar i panik att hon har gjort en fruktansvärd upptäckt. En 64-årig man, Steve, ligger död i hemmet. Motorcyklisten reagerar snabbt, plockar fram sin telefon och slår in numret till räddningstjänst. Samtidigt springer Lana vidare till en granne. Hon ropar efter hjälp och förklarar situationen en gång till. Grannen förstår allvaret och rusar mot herrgården för att hjälpa henne. Ambulans anländer kort därefter. Ambulanspersonalen rör sig genom huset och hittar snart Steve som ligger på golvet nedanför en trappa. Han är täckt med ett vitt lakan. Ambulanspersonalen kan endast bekräfta det som Lana redan befarat. Det går inte att göra något. Steve är död och det finns ingen räddning. För tiden innan hade Steve haft problem med svindel och hade ibland svimmat. Han hade klagat över att han kände sig snurrig och behövde flera gånger under veckorna innan sin död lägga sig ner för att vila. Under de senaste dagarna hade han varit riktigt dålig och knappt orkat ta sig upp ur sängen. Hans tillstånd hade gradvis försämrats. Polisen anländer till platsen och gör en bedömning. Initialt misstänker man inget brott. Det ser ut som en tragisk men naturlig död. Särskilt med tanke på Steves sviktande hälsa under de senaste veckorna. Lana berättar om dagen. Det hade varit en vanlig morgon, om än med en tydlig underton av oro. Steve hade klagat över sin hälsa. Men runt 11-tiden verkade han ändå vara okej. Han låg kvar i sängen när Lana gick ut för att klippa gräsmattan. Lana tillbringade 2 timmar ute i trädgården. När hon senare kom in i huset möttes hon av en tystnad som kändes onaturlig. Hon gick in i hallen och såg Steve ligga på golvet, längst ner vid trappen. Hon fruktade att han kanske hade försökt ta sig ner och svimmat på vägen. Att hans dåliga hälsa hade övermanövrat honom. Steves sviktande hälsa tillsammans med en händelse som inträffade flera år tidigare, bidrog till att brott inte misstänktes initialt. Några år innan hans död hade Steve besökt Bahamas. Han var ivrig att utforska de färgsprakande korallreven och det klara, djupblå vattnet. Med dykarutrustningen på sig hoppade han ner i vattnet från båten. I sin entusiasm slarvade Steve dock med flera säkerhetsrutiner. Han dykte djupare och rörde sig snabbt mellan olika trycknivåer. När han till slut nådde ytan efter dyket mådde han dåligt. Yrsel, huvudvärk och en kraftig känsla av illamående övermannade honom. Han hade drabbats av dekompressionssjuka, även känd som dykarsjuka. En potentiellt livshotande åkomma som uppstår när dykare stiger för snabbt utan att ge kroppen tid att anpassa sig. Under dyket hade hans kropp absorberat kväve, en gas som löser sig i vätskor och vävnader under tryck. Ju djupare han dök, desto mer kväve togs upp. När han plötsligt steg till ytan minskade det omgivna trycket dramatiskt. Det här plötsliga tryckfallet gjorde att kvävet bildade bubblor i blodet och i vävnader, vilket blockerade blodflödet, och det kan i värsta fall orsaka allvarliga organskador. Symptomen blev snabbt allvarliga. En intensifierande huvudvärk, yrsel och en överväldigande trötthet slog mot honom som en våg. Snart kände han av en spridande smärta i muskler och leder, känd som bensmärta, ett vanligt symptom vid dykarsjuka. Medicinsk personal anlände snabbt för att ge hjälp, och Steve blev omedelbart inlagd för behandling. Läkare använde syrebehandling i en tryckkammare för att minska storleken på kvävebubblorna. Under de följande dagarna kämpade han sig igenom rehabilitering och återhämtning. Trots att han snabbt fick professionell hjälp behövde han genomgå månader av rehabilitering. Även efter behandlingen fortsatte han kämpa med kvarstående problem från dykningen. Tillsammans med hans sviktande hälsa, som inkluderade svimningar och yrsel, kan dessa faktorer förklara hans död, och åtminstone enligt Lana. Snart anländer Nick French till platsen, Steves brorson, som också arbetar som polis. Han har hört larmet på radion och skyndat sig till sin farbrors hem. Han får information om att Steve troligen fallit i trappen efter att han svimmat. Eventuellt kan han ha drabbats av en hjärtinfarkt, något som ska undersökas vidare. Men när räddningstjänst meddelar att Steve ska föras till bårhus för en medicinsk undersökning är Lana ovillig. Hon vill att han ska kremeras omgående och att de ska ta honom till begravningsbyrån i närheten. Enligt henne finns det ingen anledning att utföra en medicinsk undersökning. Nick reagerar starkt. Han ser detta som en stor röd flagga. Något stämmer inte. Lana gråter samtidigt som hon förklarar varför hon inte vill att Steve ska genomgå en medicinsk undersökning. Hon berättar att han är drogmissbrukare och att ingen annan vet om det. Om hans kropp genomgår en sådan undersökning kommer sanningen att avslöjas. Och Steve kommer då att bli ihågkommen som en missbrukare. Men Nick vet att hans farbror inte är en missbrukare. Visserligen hände det ibland att Steve rökte på, men mer än så var det inte. Nick lägger märke till flera detaljer som ingen annan på platsen verkar uppmärksamma. På trappen ligger en trapplöpare. En matta som täcker trappstegen. Nick noterar att mattan inte är fastsatt med spikar eller lim. Och om Steve verkligen hade ramlat från trappen borde mattan ha rört sig. Kanske till och med blivit bucklig. Men den ligger helt perfekt placerad på trappstegen. Nick noterar också att det inte ser ut som att Steve har några skador som tyder på ett fall från trappen. Nick vet också att Lana är sjuksköterska och att hon har arbetat i flera år på en mottagning som tar hand om veteraner. Hon har erfarenhet av att rädda liv och vet hur man ska agera i kritiska situationer. Men det framgår tydligt att hon inte har gjort något försök att hjälpa Steve. Istället har hon sprungit ut ur huset för att stoppa en förbipasserande man för att be honom kontakta räddningstjänsten. Varför, tänker Nick. Hon hade ju två mobiltelefoner som låg inne i huset. Varför ringde hon inte själv? Ja, vi stannar upp där. Nick lägger alltså märke till flera varningssignaler som ingen annan tycks se. Ju mer han observerar, desto fler frågor växt inom honom. Han meddelar att han tänker ringa till Steves andra brorson, Chris, så att familjen kan få information om Steves död. Kanske vill de komma till huset för att vara med under den här förfärliga stunden. Men Lana säger bestämt nej. Hon anser inte att fler personer ska behöva se Steve i det här tillståndet och hennes vädjan känns desperat, tycker Nick. Nick argumenterar mot henne, övertygad om att alla vuxna i familjen har rätt att fatta sina egna beslut. Men Lana förblir motstridig. Trots hennes motstånd så går Nick upp till ovanvåningen i det stora huset för att ringa till Steves andra brorson. Och där upptäcker han ytterligare varningssignaler. Vi går vidare. Nick klev in i parets sovrum och blev omedelbart överväldigad av en kvävande stank. Luften var tung och stillastående. Hans ögon svepte över rummet. Sängen såg minst sagt förfärlig ut. Sängkläderna var blöta och täckta av urin. Det var uppenbart att rummet inte städats på flera dagar. Koppar och fat stod överallt, med gamla mat och rester. Det kändes som att någon hade övergett rummet. Han började leta efter Steves mobil. Den borde ha legat på sängbordet, eftersom att han alltid hade den nära till hands. Men Nick hittade den inte. Han går noga igenom rummet, letar bland kuddar och i lådor. Men telefonen var spårlöst försvunnen. Och den har faktiskt aldrig hittats. Innan vi fortsätter i utredningen så ska vi backa bandet. Vi ska ta reda på lite mer om Steves och Lanas relation och liv. Steve föddes i södra Florida år 1954. Vid 30 års ålder hade han utbildat sig till revisor och startat en egen verksamhet inom fysioterapi där han fokuserade på att hjälpa människor att återhämta sig från sina skador. Hans ambition och hårda arbete lönade sig. Vid 42 års ålder hade han byggt upp ett mångmiljonföretag som han sålde med stor framgång. Detta gjorde det möjligt för honom att pensionera sig tidigt och fokusera på andra saker i livet. Steve hade ett genuint intresse av att hjälpa andra, särskilt unga entreprenörer. Och det fortsätter han med efter att han pensionerat sig. Han tar rollen som vägledare och mentor och peppar och pushar unga entreprenörer. Steve var karismatisk och fyllde varje rum han steg in i med energi och skratt. På sociala tillställningar var han den som höll låda. Han hade inga egna barn, men han älskade sin roll som farbror. År 2010 bestämde han sig för att flytta till North Carolina. Och det var då han träffade Lana. Lana var sjuksköterska. Och precis som Steve, en person som verkade brinna för att hjälpa andra. De började snabbt bygga en relation. Och i november 2013 gifte de sig. Lana blev hans sjunde fru. Deras första år tillsammans var fyllt av resor och familjesammankomster. De delade intresset för naturen och drömde om att hitta sitt gemensamma hem. Ett ställe där de kunde slå sig till ro, nära natur och idyll. År 2015 flyttade paret in i en imponerande herrgård vid Lake Wylie i South Carolina. Villan var enorm, belägen precis vid sjön och omgiven av frodig grön natur. Fastigheten sträckte sig ner mot vattnet, där träd och små bryggor skapade en perfekt idyll. Precis det som paret letat efter. Här bland den stilla naturen och det klara vattnet verkade Steve och Lana ha funnit sin fristad. Steve hade en betydande förmögenhet. Och trots det fortsatte Lana att arbeta som sjuksköterska. Hon trivdes med att hjälpa veteranerna i behov av vård. Hon framstod som en omtänksam och kärleksfull kvinna som delade samma värderingar som Steve. För hans familj verkade Lana vara en fantastisk match för honom och de tog emot henne med öppna armar. År passerade och Steve och Lana framstod fortfarande som ett perfekt par. Men i juli år 2018 hittar Steve avliden i parets bostad. Och snart lägger Steves brorson märke till att någonting inte står rätt till. Nick fortsätter att undersöka saken. Rosie, Steves syster, hade försökt få tag på sin bror Steve i flera dagar, men hade inte lyckats få kontakt överhuvudtaget. Det faktum att Nick inte kunde hitta Steves telefon kändes märkligt. Enligt Lana hade Steve mått väldigt dåligt de sista dagarna, och det föreföll osannolikt att han inte skulle ha kontaktat sin familj under sådana omständigheter. Nicks teori blev: Lana kanske var ansvarig för hans död. Eventuellt hade hon förgiftat honom, gjort sig av med mobilen och sen låtit honom långsamt gå mot sin död. Utan telefon kunde han inte kontakta vare sig räddningstjänsten eller sin familj. Misstankarna mot Lana växer i takt med att mer information framkommer efter Steves död. Chris, Steves andra brorson, bestämmer sig för att besöka Lana i hemmet för att se hur hon mår. Under sitt besök tar Chris modet till sig och frågar Lana om vad alla viktiga dokument är, inklusive testamentet. Han minns tydligt att han har sett testamentet tidigare. Men Lana avfärdar hans frågor med ett bestämt svar. Det finns inget testamente. 2 veckor efter Steves plötsliga bortgång hålls en minnesceremoni till hans ära. Familjemedlemmar samlas för att sörja. Men medan de andra uttrycker sin sorg verkar Lana ha en annan agenda. Under ceremonin pratar hon öppet om hur hon kämpar med att rensa ut Steves tillhörigheter och gå vidare med livet. Hennes brådska att börja ett nytt kapitel efter endast 2 veckor väcker misstankar. Chris och Nick, brorsbarnen, pratar ihop sig. De båda är övertygade. Lana är ansvarig för deras farbrors död. De beslutar sig för att kontakta bårhuset där Steves kropp förvaras. De ber om att en obduktion ska utföras för att undersöka alla möjligheter. Nick med sin polisbakgrund framstår som en trovärdig källa när han framhäver vikten av att gå till botten med situationen. Men Lana, som tidigare uttryckt sin ovilja att låta en obduktion genomföras, är inte medveten om att Chris och Nick har tagit det här steget. Rättsläkarna börjar nu undersöka Steves kropp. Och snart bekräftas Nicks och Chris misstankar. Genom obduktionen fastställdes det att Steve hade stora mängder med tetrahydrosolin i kroppen. Tetrahydrosolin är en kemikalie som används som en aktiv ingrediens i vissa ögondroppar. Främst för att lindra rodnad och obehag i ögonen. Det fungerar genom att dra ihop blodkärlen i ögonen. När dessa blodkärl dras ihop så minskas blodflödet till ögonen, vilket i sin tur kan minska rodnad och svullnad. Tetrahydrosolin kan, om det sväljs, snabbt tas upp i blodomloppet och påverkar det centrala nervsystemet, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Vid en överdos kan andningen saktas ner till den grad att det orsakar hypoxi, vilket innebär att kroppen inte får tillräckligt med syre. Detta kan i sin tur resultera i koma eller död. Mängden tetrahydrosin, som kan leda till allvarliga hälsoproblem eller död, varierar beroende på individens ålder, vikt och allmänna hälsotillstånd. För barn kan så lite som 1-2 milliliter vara farligt och potentiellt livshotande. Vuxna kan också drabbas av allvarliga effekter vid betydligt lägre doser än vad som skulle krävas för att orsaka överdosering, med symptom som kan inkludera extrem dåsighet, långsam andning och oregelbunden hjärtrytm. Lana kallades nu in på förhör den 28 augusti 2018. Hon är omedveten om att utredarna har börjat bygga upp ett fall som pekar mot mord. I förhöret berättar utredare om obduktionen och det chockerande fyndet av stora mängder tetrahydrosolin i Steves kropp. Lana uppger att hon känner till kemikalien och nu vill hon öppna upp sig om en sak. Hon berättar att Steve hade börjat lägga Visine, alltså ögondroppar som innehåller kemikalien, i sitt kaffe på morgonen, i tron om att det skulle fungera som ett laxermedel och hjälpa till med att få igång tarmarna. Det här låter osannolikt, tycker utredarna. Det finns en uppsjö mediciner och hjälpmedel för att få laxerande effekt. Varför skulle Steve använt ögondroppar för det? Utredarna ifrågasätter Lana, som är utbildad sjuksköterska. Hur kunde hon låta honom hälla ögondroppar i sitt kaffe? Hon uppgav då att hon inte trodde att det var farligt. Under förhöret inser Lana att utredarna börjar komma henne på spåren. Hon blir arg och ber om att få en advokat. Efter förhöret får Lana åka hem. I samma veva genomförs en husrannsakan i bostaden. Och då säger sig Lana ha något att berätta. Lana börjar nu berätta något helt nytt. Något som hon aldrig tidigare delat med sig av. Hon säger att hennes man har misshandlat henne psykiskt och verbalt under flera år. Hon kopplar en del av de tuffa åren med Steve till hans tunga drogmissbruk. Återigen låter Lannas påstående osannolikt. Obduktionen hade inte visat några spår av droger i Steves kropp. Lana fortsätter att berätta. Hon var trött på alla år av misshandel och till slut hade hon fått nog. I ett impulsivt ögonblick hällde hon en hel flaska ögondroppar i Steves vatten. Vattnet som han sedan drack. Hennes avsikt var aldrig att döda honom. Hennes mål var enbart att han skulle lida. Genom att hälla ögondroppar i hans vatten ville Lana framkalla svåra magsmärtor och diarré som en form av mild men förnedrande hämnd. Efter erkännandet lämnade utredarna henne kort vid herrgården för att förbereda en formell arresteringsorder. Och nu vill jag förvarna om att nästa del kommer att beröra ämnen relaterade till självskadebeteende och självmord. Vill du inte lyssna på det här så kan du spola fram cirka en minut. När utredarna lämnat herrgården svalde Lana snabbt ett stort antal tabletter och öppnade gasventilerna vid spisen. Detta gjorde att metangas kunde strömma fritt ut i köket och vidare genom hemmet. Det här är mycket farligt eftersom att inandning av metangas kan leda till syrebrist och förgiftning. Och risken för en explosion blir hög om gasen blandas med luft i stora mängder och kommer i kontakt med en gnista. Hon försökte avsluta sitt eget liv, men en granne som hade vägarna förbi larmade snabbt räddningstjänst. Lana fördes akut till sjukhus där hon vårdades i flera dagar innan hon slutligen överfördes till fängelse för fortsatt utredning. Den 31 augusti år 2018 åtalades Lana officiellt för mordet på sin make. Det skulle visa sig att hon, förutom att ha orsakat hans död, även gjort sig av med viktiga dokument. Bland annat hade hon bränt hans testamente, vilket innebar att alla tillgångar skulle tillfalla henne. För i South Carolina sa lagen att tillgångarna skulle tillfalla make eller maka om ett testamente i fanns tillgängligt. Utredarna började nu också nysta i tidigare händelser i parets liv och fann då något chockerande. 2 år tidigare, 2016, hade Lana skjutit Steve i huvudet med ett armborst medan han låg och sov. Vid tillfället år 2016 hade Lana omedelbart ringt räddningstjänsten och hävdat att det varit en olycka, att hon av misstag avfyrat pilen. Polis och till och med Steve själv trodde på hennes berättelse och ingen misstänkte något illvilligt motiv. Händelsen registrerades som en olycka och paret fortsatte sitt gemensamma liv. I samband med sitt erkännande om förgiftningen med ögondroppar avslöjade Lana att även armborstskottet varit avsiktligt. Ett desperat försök enligt henne att skydda sig mot en man som hon hävdade hade utsatt henne för grov misshandel. Ja, bara några veckor efter att Steve avlidit så inträffar en annan tragisk händelse. Det är en man vid namn Josh som tar livet av sin fru Stacy bara 2 mil från där Steve och Lana bodde. Stacy kremerades kort efter sin död då man antog att hon avlidit till följd av hjärtstillestånd. Men Stacy var också registrerad som organ- och vävnadsdonator, vilket innebar att ett blodprov togs innan kremeringen. Och trots att det ursprungligen inte fanns någon misstanke om mord så sparades det här blodprovet som ren rutin. Stacys mammas misstänksamhet väcktes dock när Josh kort efter Stacys död inledde en ny relation. och hon bad därför myndigheterna att testa blodprovet som tagits. Resultatet blev chockerande. Det visade sig att Stacy hade dött till följd av kemikalien tetrahydrosolin, samma kemikalie som påträffades i Steves kropp. Och varför tar jag då upp det här fallet? Jo, för att åklagare misstänker att Josh använt sig av ögondroppar för att ta livet av Stacy. Och det har spekulerats i om Josh har varit inspirerad av Lana. De bodde trots allt 2 mil ifrån varandra och det här händer kort efter Steves död. Ja, det går bara att spekulera. Men nu tycker jag att vi går vidare till sista delen av det här fallet. Under rättegången målade försvarsteamet upp en bild av Lana som ett offer. De hävdade att hon utnyttjats sexuellt som yngre och därför led av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. Försvaret menade att hennes make, Steve, under deras 5 år långa äktenskap hade misshandlat henne genom att slå, sparka och kväva henne. Åklagarsidans linje presenterade flera starka bevis som pekade på att motivet bakom Lanas handlingar sannolikt var ekonomiskt. Den 16 januari 2020 föll domen. Lana dömdes till 25 års fängelse för mordet på sin make. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare i Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av